Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
I taket.
Här är vi.
Vad är det som händer?
En måndag.
Det är måndag den 6 maj och det är du och jag som sänder idag, Elina Lundström.
Visst är det så, Fanny Wijk.
Vad ska du prata om?
Jag kommer att prata om Christiania. Det var ett långt reportage i GP i helgen i 2 dagar om rivningen.
Just det rivs. Det.
Så det kommer jag att prata om.
Gud vad intressant. Jag ska prata om Rysslands förberedelser för attentat i Europa. Som de tydligen håller på med.
Det känns viktigt och intressant och inte så upplyftande.
Nej, precis. Men vi ska reda lite i det.
Man behöver höra om det ändå.
Ja, exakt. Mm. Nu får du bara acceptera det, Ina.
Okay,
den här informationen ska ut. Sen får vi dubbla gäster idag. Det är ju otroligt. Först kommer säkerhetsexperten Jörgen Svensson från forskningsinstitutet RISE för att prata om säkerhetsläget inför Eurovision Song Contest. Det är ju nu.
Det är i allra högsta grad på gång.
Det pågår. Mm. Finalen är på lördag. Och dessutom kommer GP:s politikreporter Etsas Yusuf för att snacka om Moderaterna.
Oh.
De har problem. Mm. De är gubbiga. Ah. Har de kommit på?
De har kommit på det.
Men de har också kommit på en lösning och det är emojis.
Alltså allt går att lösa med emojis.
Låter väl bra, tänkte jag säga. Vi får snacka lite partiledardebatt debatt med Etsas också. På volley. Hoppas han såg
det. Det är klart han gör
det. Det är väl hans jobb, tänker jag.
Jag tror det.
Annars då?
Jo, men annars så blir det bra. Det kommer bli lite mer snack om jobbintervjuer sen också i slutet.
Mm.
Så du kan ju redan nu börja fundera, Fanny, på hur du funkar i sådana sammanhang.
Jag bara... Fabrik. Ja, gött. Jag ska prata om ett nytt mode för män.
Jaha.
Och Kim Jong-uns nya hyllade propagandalåt. Har ett litet snipp.
Fan vad gött, det blir killnytt i bakvagnen hör jag.
Ja, det blir det. Jag bara, fan också, kan vi ställa in med en gång. Men du, hur mår du? Vad gör du här, tyckte jag säga? Varför är du här en måndag?
Precis.
Förklara dig.
Jag är här för att jag ska åka bort i veckan. Mm. Dock inte på onsdag, jag hade kollat lite fel i kalendern. Men det här blir jättebra känner jag.
Ja.
Det är också kul, vi har typ sänt ihop en gång innan.
Ja.
Jag vill minnas det som ett av nyhetsshowens absolut bästa avsnitt någonsin.
Så måste det varit.
En fan favorite.
Ja. Mm. Du bara hittar på det nu. Jag tror att jag känner mig mer på banan nu. Men när jag skulle sända sist förra veckan, då gjorde jag kaffe på morgonen hemma utan att ställa dit kannan.
Nej.
Så när jag kom ut så från badrummet bara...
Det är någonting. Oh,
det är kaffe i hela min kök.
Ja, det är sånt man inte kan, motgångar man inte klarar av på morgonen.
Nej, men jag gör ju inte det. Och idag så var jag extremt nära på att hälla välling i kaffebryggare istället för kaffe.
Oh,
jag stod liksom med vällingen så här. Och sen bara... Det här känns inte rätt.
Nej.
Men jag stoppade mig själv innan. Och
kolla.
Nu har jag kaffe här, så jag menar...
Vem kan om inte du?
Nej, vi får väl...
Ett under av kompetens. Fy fan vad gött.
Då ska vi prata om ryska sabotage.
Ja.
Tänkte jag säga. Ryssland har nämligen trappat upp aktiviteterna i Europa. Mm. Och med trappa upp menar jag att Kreml förbereder förtäckta bombattentat, mordbränder och sabotage mot infrastruktur på europeisk mark.
Det är det som är att trappa upp, ja.
Det får man ändå säga, va? Mm. Detta har jag inte hittat på själv, utan det är uppgifter från tre europeiska underrättelsetjänster till tidningen Financial Times som rapporterar det. Och de säger också att Ryssland verkar bry sig mindre om att civila kan komma till skada i planeringen av dessa dåd. Mm. Typisk grej man inte vill höra, va?
Nej, det vill man verkligen inte.
Nej, även desinformationskampanjer och cyberattacker har intensifierats från ryskt håll. Mm. Detta slog NATO fast i ett uttalande förra veckan, och det låter väl inte så kul.
Nej.
Nej, det tycker inte NATO heller. Alliansen är djupt oroad över Ryssland, läser jag på gif.se. Och enligt Thomas Haldenwang, som är chef för Tysklands underrättelsetjänst, så har risken för statligt kontrollerade attentat ökat avsevärt. Mm. Och risken för skador är hög, det sa han vid en säkerhetskonferens i våras. Och några exempel då på de här ryska attentaten på europeisk mark är att två ryska medborgare greps i våras misstänkta för att ha planerat att attackera militära och logistiska mål i Tyskland. Då på uppdrag av Ryssland, menar man. Och i april åtalades två män misstänkta för att ha startat en brand i ett lager i Storbritannien. Mm. Där höll man på med då olika hjälpsändningar till Ukraina.
Jaha, till Ukraina. Mm. Okay.
Enligt brittiska åklagare så arbetar de männen för ryska regeringen. Mm. Även i Tjeckien har transportministern sagt att Ryssland har försökt förstöra signalsystem på deras järnvägar.
Ja.
Och i Estland så har attacker utförts mot inrikesministerns bil.
Oj!
Ja, verkligen. Jag har inte hört talas om innan.
Nej.
Enligt landets inre säkerhetstjänst så ligger då ryska underrättelsetjänstemän bakom den attacken. Mm, mm, mm. Den uppenbara slutsatsen är att det har skett en rejäl upptrappning av den ryska aktiviteten. Det säger Kir Gilles vid tankesmedjan Chatham House till Financial Times då. Men han menar också att det går inte att säga om det beror på att Ryssland lägger mer resurser på de här aktiviteterna. Nej. Eller om de har blivit slarviga, eller om västerländska myndigheter har blivit bättre.
Nej, just det, så kan det ju vara. Så kan det ju vara faktiskt.
Så kan det faktiskt.
Jag försöker hitta någon slags positiv vinkel här. Så är det. Vad bra vi har blivit.
Exakt.
Vi har blivit så bra.
Det är att vi är bättre. Financial Times lyfter också då Sverige.
Ja.
Vad pågår här? Mm. Jo, här har det pågått tågurspårningar. Polisen utreder misstänkt sabotage då efter två urspårningar på Malmbanan.
Jaha.
Ja, men i en intervju med SVT då innan gårdagens partiledardebatt så bekräftade statsminister Ulf Kristersson de här uppgifterna om alltså det större sabotaget. Mm. Vi ska lyssna på ett litet ljud.
Ja, uppgifterna är ju i huvudsak korrekta. Den bredare bilden som de skisserar, alltså att många säkerhetsunderrättelsetjänster i Europa, inklusive de svenska, har en tydlig bild av att Ryssland har mer omfattande planer och vilja till sabotage än tidigare. Det specifika om Sverige uppfattar jag inte korrekt, utan hittills den preliminära bedömningen från haverikommissionen är att det här var en olycka. Nu pågår den utredningen fortfarande. Så att den breda bilden tycker jag är korrekt, och den tar vi på stort allvar i Sverige.
Den breda bilden är korrekt, ja. Det vill säga att det finns ett liksom, upptrappat beteende från Ryssland i Europa.
Ja.
Men den här Malmbanan-historien verkar då vara en olycka.
En olycka.
Enligt haverikommissionen. Ja. Även om han brasklappar lite då att de har inte utreds klart än.
Nej.
Men det finns liksom ingen indikation på det.
Nej.
Hittills. Enligt Säpos talesperson Fredrik Hultgren Friberg så har Ryssland blivit ett allt mer liksom aggressivt land i sin aktivitet mot Sverige och mot svenska intressen. Han säger så här till Ekot.
Ryssland utgör enligt Säkerhetspolisen det största säkerhetshotet mot Sverige och även det enda landet i vårt närområde som även utgör ett militärt hot. Man bedriver en kontinuerlig och målmedveten säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige i syfte att stärka den egna regimen. Och framförallt vissa samhällssektorer kanske ska vara extra vaksamma.
Vissa ska vara extra vaksamma?
Ja.
Vilka då? Telekom?
Telekom.
Energi? och strategiska exporter, det vill säga biståndstransporter till Ukraina.
Till Ukraina. Ah.
Och från Säpos håll så säger man helt enkelt att Rysslands agerande har förändrats över tid och att de blivit mer aggressiva nu än tidigare och mer riskbenägna. Det går ju lite då, det var ju det de sa. De andra underrättelsetjänsterna också. Mm. Och anledningen tros helt enkelt vara att man efter invasionen av Ukraina har ett större behov av den här informationen. Alltså underrättelseinformation inom det militära området. Det säger Fredrik Hultgren-Friberg. På grund av alla sanktioner som införs från västvärlden mot Ryssland till följd av invasionen så ökar ju också Rysslands behov av inte minst teknikanskaffning för att hålla sin krigsapparat igång.
Ja.
Och i SVTs Aktuellt så bekräftar vår utrikesminister Tobias Billström att den svenska regeringen nåtts av då liknande information. Vi måste vara inställda på att Ryssland försöker påverka oss genom att använda hybridoperationer, säger han till TT. Det är mycket sådana trigger words, känner jag. Vad betyder det?
Ja, dels att det är trigger words, men också att man blir så obekväm så jag sitter och tar mig jättemycket på halsen nu. Jag vet inte.
Du är så. Var är de?
Ja, när man hör hybridoperationer, ja, då känner jag mig inte avslappnad.
Nej, grejen är att du ska verkligen inte göra det heller, säger Billström. Det är inte jag som säger det, men Billström säger det. Han säger, i nuläget är det viktigaste som medborgare att hålla huvudet kallt.
Ja.
Så,
Sen.
Ryssland kommer försöka påverka oss också genom att skicka ut signaler om att man har planer i olika riktningar.
Nej, men inte
och
hålla på så nu.
Det är också en del av påverkan för att göra oss osäkra och rädda. Så du kan liksom inte vinna.
Jag kan inte det, nej.
Även om de inte gör något,
nej,
så vet du nu att de kan göra något.
De kan göra något.
Och det gör dig osäker.
Även om jag sitter på yoga dygnet runt så, kommer den här, så kan jag ändå inte undkomma detta. Alltså.
Exakt. Så helt enkelt, det verkar helt enkelt vara så att de har intensifierat sina attacker mot europeisk mark, men det finns inget som tyder på att i alla fall den här tågutspåringen
i Sverige. Nej, Malmbanan var en olycka.
Det verkar vara en olycka.
Yay. Kanske antagligen.
Ja, det kan du åtminstone ta med dig. Jag känner dig lite lugn.
Tack.
Jag beskyller Adam Bergsten för att ha förstört vår studio.
Ja.
Ja, kolla nu, han hör inte heller något.
Nej.
Vi har haft lite strul.
Det har vi
men
haft.
Nu hör vi.
Ja, ni som ser streamen, ni ser hur mycket vi
petar. Nu ser du att vi springer runt som yra höns. Men nu ska vi få ett nyhetssvep av dig, Adam.
Tack. En stor polisinsats har pågått under natten efter en explosion i centrala Göteborg. Larmet kom 23.20 igår och enligt källor till GP är det en restaurang som har blivit utsatt. Enligt flertalet vittnesuppgifter till GP var det en kraftig smäll som hördes i stora delar av Göteborg. Det finns i nuläget inga uppgifter om att några personer ska ha kommit till skada, men Fredrik Flyberg, vakthavande befäl vid polisen, säger till GP att det finns skador på en fasad och fordon i närheten. Polisen har inlett en förundersökning om grov allmänfarlig ödeläggelse. Israel har påbörjat en evakuering av delar av staden Rafah. Det rapporterar den israeliska tidningen Haaretz. Såväl internationella som palestinska biståndsorganisationer ska ha fått information om hur evakueringen ska gå till. Nyhetsbyrån rapporterar även med hänvisning till ett uttalande av försvarsminister Yoav Gallant på söndagen att en markoperation i staden är att vänta snart. Den skulle dock kunna stoppas om ett avtal om vapenvila nås innan dess. Och ikväll brakade loss på Gamla Ullevi i Göteborg. För första gången på 12 år möts Gais och IFK Göteborg i Allsvenskan. Inför matchen kommer tiotusentals supportrar att överta Göteborgs centrala delar. Framförallt lär stan bli grönsvart eftersom Gais är hemmalag och har tillgång till 12 600 av de 16 300 biljetterna. Gaisarna laddar upp på pubbar inom Vallgraven och går Slussgatan till arenan medan Blåvitt support Ränna intar Avenyn och går över Heden eller Parkgatan. För att avskilja grupperna från varandra kommer ett staket sättas upp på Stureplatsen i närheten av bensinmacken. På förhand planerar inte polisen att stänga av några gator, men trafiken lär stå still under respektive supportrars marscher till Gamla Ullevi en stund innan matchen. Räkna alltså med svår framkomlighet från 17.30 till 19 i området runt Gamla Ullevi. Och skulle man vara intresserad av att veta allt man kan tänkas behöva veta om kvällens match så finns det ett helt specialavsnitt av Göteborgspostens fotbollspodd Inga dönare ute nu. Mer än en timme om bara Gais och IFK Göteborg.
Wow!
Nämen!
Generöst!
Ska jag lyssna på?
Av er. Ha, hur känns det? Ska ni, du ska gå den här uppenbarligen.
Jag ska gå. Enorm derbyfeber. Ja. Jätteglad över att jag lyckas knipa en av de här få tusentals biljetterna som är till blåvitt supportrars.
Typ av värst.
Jag stod länge i någon sån här digital kö när de gjorde försläppet. Ja. Och ingen av mina kompisar lyckades komma fram. Men jag lyckades komma fram. Så jag och min dotter ska gå.
Bra.
Ja, jag är så himla taggad. Jag hade sån derbyfeber. Jag har haft det hela helgen i flera dagar. Jag kan inte tänka på något annat. Så jag var tvungen att åka till kamratgården igår och kolla på när Blåvitt tränade.
Nej,
du var där.
Blev det bättre då?
Det var lite bättre.
De sparkar på båda.
Det ser bra ut och målvakten var tillbaka, Elis Bischesari som har varit lite sjuk, så jag var lite orolig där, och Sebastian Olsson och så. Fick jag se dem med mina egna ögon. Kändes det bättre sen?
Jag fick höra att IFK Göteborg vid två tillfällen var fram och applåderade supportrarna som kommit till träningen.
Exakt.
De bara, Ida!
Ja, jag kände, det var fint väder, det var trevligt vid Delsjön, det var mysigt.
Jaja.
Men det är jag ser mycket fram emot ikväll och också att ikväll ska vara över.
Ja, jag förstår det. Det känner du samma, Alan?
Jag har ju en väldigt neutral hållning till detta.
Men du kommer ändå gå?
Jag kommer sitta
utan
på...
Utan att säga vad du hejar på eller bryr dig om, du kommer vara där.
Ja, jag kommer vara där.
Som en helt neutral person.
Ja, faktiskt.
Ja, bra. Jag tycker det verkar kul men också sjukt jobbigt att vara så här investerad, Ina.
Det är fruktansvärt.
Men,
kan inte rekommendera någon.
Nej, men nu är det ju för sent.
Det är det, absolut.
Nu är det redan nu.
Mm. Jag hoppas ingen har missat helgens måsteläsning i GP 2 dagar. Det är alltså Isabella Rosengren som har skrivit en text som heter Klockan klämtar för Christiania. Mm. Men jag vet hur mycket ni slarvar med långläsningarna där ute.
Ja, det var ju sol.
Ja, det var sol.
Jag såg en bild
på
ettan.
Så då tänker jag, då kör jag lite om det i alla fall.
Det
handlar alltså om stadsdelen som alltid har stått lite utanför samhället, där Christiania. Men nu tvingas ta hjälp av samhället för att få ordning på sina problem.
Mm.
Vad har du för relation till Christiania, Fanny?
Jag var där en gång och tog en bild med en sån gammal digitalkamera som man hade då, för det är så pass länge sedan, och blev så jävla utskälld av en extremt drogpåverkad man.
Nej.
För att jag tog, det är ju liksom, man får ta bilder åt vissa håll, men jag tog väl åt fel håll.
Ja, det gjorde du väl.
Och han bara, alltså jag blev så rädd.
Dansk utskällning fick du. Hur gammal var du?
Ja, vad kan jag ha varit? Det var väl typ i gymnasiet kanske.
Oh, det är alltid då man blir
utskälld. Det var också pinsamt därför. Oh. Att man bara, tittade inte på mig.
Ja, gud vad jobbigt. Det är ju liksom ett väldigt speciellt ställe. Utopisk fristad för oliktänkare, säger någon. Hippiegator för gamla knarkare, säger någon annan. Men i vilket fall som helst så måste man ändå kunna säga att Christiania, det är ju det danskaste Danmark har att erbjuda på något vis.
Ja, det får man ändå säga.
Det är så danskt.
Inklusive de här hobbithusen.
Ja,
som
det,
man ser där inne.
Ja,
jag vet inte varför det känns så danskt, men det gör verkligen det.
Det gör verkligen det.
De bor i marken.
Och det är inte hela Christiania, ska jag säga, som klockan klämtar för, utan för då den ikoniska huvudgatan Pusher Street. Känd för att det var antagligen där du blev utskälld. Och det säljs otroligt mycket gräs på den gatan. Eller har gjort, ska man säga. För några veckor sedan rev polisen alla de här bodarna som sålde hasch. Och så grävdes gatstenen upp. Liksom.
Mm.
Det är väldigt symboliskt på något sätt. Att bara, det räcker inte med att vi tar bort bodarna, utan vi ska liksom ner.
Hela gatan ska bort.
Den ska grävas. Och det är, anledningen att de gräver är inte bara en symbolhandling, utan det är för att de ska dra in rör och ledningar för att rusta upp husen och bygga lite nytt på platsen. En gångbro och ett utsiktstorn.
De ska gentrifiera Christiania.
Det skulle man kunna säga, ja. Det skulle man kunna
en
säga.
Utsiktsvad?
Men ett utsiktstorn. Det är så platt i Danmark. Jag tänker att man antagligen kan se till Alperna därifrån.
Ah, ah.
Och det är väl jättefint. Men det är nog ändå den själva symboliska vikten av att nu jävlar gropar vi bort Pusher Street som folk har hängt upp sig på, lite på. Så här säger Köpenhamns borgmästare Sofie Hästorp Andersen till Reuters.
Pusher Street has to die in order for Christiania to live.
Ja. Yeah. Pusher Street has to die. Mm-hmm. Men varför måste den dö? Ja, det kan man ju kanske räkna ut själv, men Danmarks justitieminister Peter Hummelgaard säger att det är för att, citat, den organiserade råa gängkriminaliteten har sina rötter i Pusher Street och nu ska den ryckas upp med rötterna.
Aj. Och då inga visor.
Men alltså, det är inte som att Pusher Street har varit i fred fram tills nu. Nej. Jag läste att under 2022 stängde polisen ner Pusher Street 100 gånger.
Oj.
På ett år.
Oj, det låter ju jättejobbigt.
Det är så himla många gånger på ett år.
Ja, det får man säga. Ja. Det är liksom var tredje dag. Här och så, knacka på.
Exakt. Men den stora skillnaden nu, jämfört med när det har stängts innan, det är ju att visst, det är myndigheterna som vill stänga ner Pusher Street, men det är ju Christianiaborna själva som har eldat på.
Ah.
Så det är ju lite det nya då, eftersom det har varit dödsskjutningar och det har liksom gjort de här vanligtvis så här, självständiga, anarkistiska boendena som är så här, vi står ju lite utanför samhället. De bara, nej, nu behöver vi rensa upp och nu behöver vi faktiskt hjälp av polis och Köpenhamns kommun.
Mm.
Helt unikt samarbete kan man säga. I en intervju med Associated Press sa justitieminister Peter Hummelgaard då, att det är första gången sen Christiania invigdes för 50 år sedan som man samarbetar så här.
Mm-hmm.
Borna brukar liksom bara,
de är så, låt oss vara.
Söt dig själv.
Ja,
bra danska. Sådär bra danska. politikerna bestämde.
Viktor börjar garva direkt. Det var jättebra.
Ja, tack så mycket. Mm. Och politikerna ska också faktiskt ha bestämt nu då att Christiania ska förtätas lite. Jag tycker det är rätt tätt där.
Det känns, va? Hur? Ja. På höjden?
200-300 nya boenden ska flyttas in.
Oj!
Mm. Och det är jättemycket, för det bor 800 pers där idag. Så 200-300 till är nästan hälften som ska tillkomma, liksom 50% ökning. I artikeln i två dagar intervjuas Olle Lycke då, som är föreståndare för Christianias lokalhistoriska arkiv. Jo tack, fint ska det vara.
Ja.
Om hela det här då. Och han berättar att många i Christiania som bor där är emot den här förtätningen.
Mm.
Men de känner ändå att de måste acceptera dem, eftersom att de statliga bidragen de får hänger på att de går med på förtätningen.
Mm.
Så man har liksom gått in i en liten sån, du får detta, du får detta, vi fixar, vi donar. De får då upprustningsbidrag från staten. Det är väldigt gulliga de här staten. De vill ändå liksom,
ja, det var värst.
Låta dem hållas. De har inte alltid varit så gulliga, ska sägas. 73, då var Christiania 2 år gammalt. Det var första kraven som kom på att bort med den jävla skiten. Och det var i samband med ett regeringsskifte. Och det är lite kul om man kollar på 70-talet. För även så här 75 och 78 så är det så här, riv Christiania. För det är varje regeringsskifte under 70-talet. Så försökte det tillträdande partiet plocka poäng genom att bara, nu är det vi som gäller. Och bort med Christiania. Men det har inte gått.
De har lyckats,
de har stått emot. De har stått enade bakom parollen Bevar Christiania.
Mm.
Du kanske har sett en röd flagga med gula prickar på.
Just det.
Och grejen är att det är inte bara, de har ju inte bara behövt Christianiaborna bli motarbetade av danskar, utan även av svenska politiker som tycker att det här med Christiania är sådär.
Jaha.
1982, ja det är länge sedan, men då lämnade Moderaterna in en motion till riksdagen om att regeringen borde ta initiativ till en gemensam aktion från Sverige, Norge och Finland för att stänga Christiania.
Men gud vad sjukt.
Visst är det,
har
det
inget
sjukt
annat du sysslar med? Nej. I Sverige?
Det är så sjukt.
Börja göra så politik i andra länder.
Det är så jävla sjukt. Och typ så här, jag bara, när jag googlade på det här försökte jag liksom fatta så här, men varför hatar de Christiania? Eller hur kan de bry sig så mycket? Men, och då ramlade jag ner i ett djupt kaninhål som jag hoppas att någon kan hjälpa till att utreda, om att det var pågående diskussioner mellan Sverige och Christiania, eller Sverige och Danmark, där Danmark ju var väldigt kritiska mot Barsebäck liksom. För de var såhär, ni har liksom, håller på med radioaktivitet lite väl nära oss, kan ni sluta med det Sverige, tack. Och att vissa svenska politiker var typ så, kanske om ni tar bort Christiania. Och att det typ munhöggs på debattsidor på 90-talet om vad som var värst, kärnkraft eller hasch.
Wow.
Väldigt spännande, som man kan gräva ner sig i vid tillfälle. Men i alla fall, förra sommaren fick de nog i Christiania. De gick ut på Facebook och skrev, nu har vi spärrat av ingångarna till Pusher Street med containrar. Man sa till politiker och polis att hjälpa till.
Mm.
Och det här meddelandet då avslutades inte med det klassiska Bevar Christiania, utan Befri Christiania. Det är en viss skillnad liksom.
Ja, det får man säga.
Mm. Så nu har de grävt upp hela skiten. De har grävt upp gatan. Och vad händer när man gräver en grop, Fanny? Då kommer arkeologerna.
Oh, nej, har de hittat en jävla viking här?
De har inte hittat viking. De har hittat en gammal haschvåg från 70-talet. Det är kanske inte det spexigaste.
De bara, vi åker in på vårt museum här. Som vi har
rätt i Christiania museet. De har mest hittat hasch än så länge. Men de har inte ännu kommit så jättelångt ner. Och jag vill också säga att arkeologerna är väldigt glada över att de som brukar då mer gräva på medeltidsplatser har kunnat hitta saker som de faktiskt vet vad det är. Mm-hmm. Och om de inte har vetat vad det är, kan de bara fråga lokalbefolkningen. Vad är det här? Det är en haschvåg. Oh, fan vad gött, tack. Så kul för arkeologerna. Och efter den här utgrävningen är klar då, då hoppas jag att de kommer få återta sin gata, Christianiaborna. Kanske med vanliga butiker istället för haschbordar. Kanske i containrar ser jag framför mig. För att liksom blinka lite mot när de tog tillbaka sin gata. Du var inne på gentrifiering förut och det är ju ändå lite tongångar som man också kan läsa om i den här artikeln. Alla Christianiabor är inte superavslappnade. Lokalbon Mette Warner säger till Två dagar att hon är rädd för att området ska bli ett citat friluftsmuseum för en plats som inte längre har någon själ.
Oj!
A.k.a. Gamla stan i Stockholm då, antar jag att hon...
Hon bara, jag var där en gång och det var fruktansvärt.
Det var helt fruktansvärt. Så Mette Warner är lite kritisk, men en annan Mette i samma artikel, ja det är i Danmark, vi är alla heter Mette, säger till Två dagar, men om vi inte utvecklas blir vi omsprungna. Så att vi får se vad som händer, det vi kommer få veta den kommande tiden förhoppningsvis är väl om det går att befri Christiania och ändå fortfarande bevar Christiania. Och i väntan på att vi får svar på det så tycker jag att alla ska läsa artikeln i Två dagar. Det står mycket mer där än vad jag hann gå igenom nu. Och inte minst se alla Julia Lindemalms fina bilder. Inte bara den på ettan.
Jag tar till mig detta. Nu ska vi köra, vi sticker emellan. Jag pratade ju om att jag skulle prata om, Kim Jong-uns propagandalåt.
Ja, och nu kan jag inte hålla mig en sekund längre.
Nej, jag känner att vi måste göra det innan vi pratar om säkerhetsläget i Eurovision. Det är ändå lite olika tongångar, va?
Vi glider in på musikområdet.
Ja, för att jag var tvungen att lyssna på den innan, för när jag läste då att den hyllas och jämförs med ABBA.
Oj!
Men man är lite nyfiken.
Aha.
Och då verkar det som att det är PGA TikTok. Det är där den hyllas. Det är där den har fått spin. Du är väl en TikTok... just det, du har ju sådana låsta appar nu.
Jo, men det har jag. Men TikTok är ju den appen jag går in på när min mobil är upplåst.
Är det
när
så?
Jag har skärmtid, då tycker jag...
Då kastar du det in.
Ja, men jag tycker TikTok är väldigt underhållande.
Ja, jag har ju fått ta bort min app för jag kunde absolut inte hantera.
Nej, jag skulle inte rekommendera någon att ha TikTok om de inte också har en spärr för hur länge man kan vara på appen.
Nej, det är ju vägen framåt, helt enkelt. Det står här på Omni att Nordkorea har under 50 års tid skapat propagandamusik och i den nya låten så hyllas Kim som den stora ledaren och den vänliga fadern. Och BBC anser då att den liknar västerländsk pop och då ABBA, enligt vissa användare. Även Nordkorea-kännaren Peter Moody delar uppfattningen om att den påminner om det svenska bandet.
Jaha.
Den kunde inte vara mer catchy,
nej,
säger han.
Nej, men...
Och nu ska vi spela en liten snutt ur den. Catchy?
Ja, catchy. Jag känner väl kanske att gänget i ABBA hade lite bättre antingen mickteknik, mikrofoner eller kortare avstånd mellan de som sjunger och mikrofonerna. Det lät lite som att de var i ett rum och mickarna i ett annat.
Det lät som karaoke.
Ja, lät som karaoke.
De bara, det blir bra det här. Det de verkar sjunga är Let's love Kim Jong-un, a friendly father. Mm. Och ja, de har ju också även gjort en film till där det bara är typ olika människor som är glada på typ flygplan, sjukvården etc. Lite oklart om man på TikTok alltså fattar vad de sjunger, alltså om det är relevant för dem eller om de bara tycker att det är en riktigt good tune.
Good tune, ja det kan bli. Man vet
väl,
aldrig.
Nej, jag vet inte, jag får väl installera appen igen.
Ja, ta en mobilspärr samtidigt så är det ingen fara. Thank you. Ja, nu ska vi alldeles strax prata med Jörgen Svensson från forskningsinstitutet RISE om hur säkerheten ska fungera under och inför Eurovision som ju drar igång just precis nu. Så häng kvar så kommer han alldeles strax. Ja, som många av er vet har ju Eurovisionveckan i Malmö börjat och det är ju ett speciellt Eurovision i år. Höjd terrorberedskap i landet, stora protester mot Israels deltagande och det går ju åt massiva polisresurser för att göra musikfesten så säker som möjligt. Men hur ska man tänka när ett sånt här gigantiskt evenemang ska arrangeras i en osäker omvärld? Det är precis det vi ska kolla närmare på nu med säkerhetsexpert Jörgen Svensson från forskningsinstitutet RISE som är med oss i studien. Ja. Hej Jörgen!
Tjenare, tjenare!
Hej! Det kan ju vara bra att säga att du är inte direkt involverad i arrangemanget i Malmö, men ändå väldigt intressant. Alltså hur mycket större är det här säkerhetsarrangemanget i år jämfört med hur det har varit tidigare år? Ja, när Sverige har varit värd för Eurovision.
Med tanke på säkerhetsläget och terrorhotnivåer och allting så är det betydligt större än vad tidigare. Absolut.
Är det liksom dubbelt så mycket? Eller?
Jag är inte jätteinsatt i hur, men jag skulle nog kunna tänka mig att det skulle kunna vara dubbelt så stort, ja. Absolut.
Men hur tänker man då som arrangör när man ska då planera säkerheten för så många människor som är involverade i ett sånt här evenemang som Eurovision ändå är?
Ja, nej, men för det första måste man få bra resurser och god tid till förberedelse för att identifiera då vilka är skyddsvärdena. Och jag tror att här kan man nog ganska lätt inse, ja, det är ju själva evenemanget i den här veckan. Det är liksom själva spelningar och allting sånt där. Men sen gäller det att hitta då, vad är hoten mot detta?
Ja.
Det är ju väldigt brett idag då.
Mm, mm.
Och sen när man börjar hitta vilka är hoten, då måste man ju också se på hur ska man skydda då skyddsvärdena eller evenemanget mot de här hoten. Och få ihop detta, det är ju där då förberedelser, information, underrättelse, samverkan med andra myndigheter, samverkan utomlands är jätteviktigt då.
Både att man har haft resurser som är reda pengar, fattar jag det som.
Absolut.
Ja, och lång tid.
Ja,
ja. Ja. Och har man haft det?
Det utgår jag ifrån. Det låter så. Jag är absolut inte insatt i det, Nej. Men det låter som att de har bra koll, att de fått jobba med det länge. Så att i min uppfattning är att de har goda förberedelser och gör ett absolut jättebra jobb där nere.
Mm.
Men du, utan att du jobbar med dig själv då, vad tror du att man är mest orolig för? Finns det liksom grejer som inte går att kontrollera hur mycket resurser man än har?
Ja, man kan aldrig vara 100% säker.
Nej.
Det går inte. Utan man försöker hela tiden lyssna av vad händer, är det någonting på gång, skapa sig en lägesbild, få underrättelser, samverka och så jobbar man det hela tiden. Hela tiden göra bedömningar av läget, den underrättelsen man har, ta beslut ifrån det och jobba med detta hela tiden då.
Det låter ungefär som absolut världens svåraste jobb, känner jag spontant.
Det är ett jättesvårt jobb, men de som är där nere och gör det här jobbet, de tror jag är otroligt duktiga, så att de möter nog detta jätteproffsigt.
Men har du själv jobbat med säkerhetsfrågor på den här typen av arrangemang?
Ja, inte lika stora, absolut. Nej. Men absolut jag har gjort.
Ja. Kan vi få något exempel om hur det var?
Nej, men jag involverade en del idrottsevenemang i Volvo Ocean Race har varit involverad i, America's Cup när det var här i Göteborg. Och sen är jag involverad i en segeltävling som går på marschen varje år, Swedish Match Cup.
Allt det här låter tillräckligt stressigt för mig.
Ja, men det kan vara stressigt för mig också.
Ja, men hur gör man då? Kan du berätta det?
Ja, man börjar i ganska god tid, eller så god tid man får på sig. Och så börjar man samverka med andra myndigheter, poliser, kommunen. Man börjar prata med de som är med själva arrangemanget som inte fokuserar på säkerheten men själva arrangemanget så att man får in dem i rätt mindset också. Och sen hela tiden försöker göra då vilka rätt bedömningar utifrån den lägesbild man har då.
Blir man lite yrkesskadad om du går på ett evenemang? Är det som att du är så här, ja men just det, där finns det, där finns det, där finns det.
Det är helt rätt. Det blir man verkligen.
Blir du irriterad ibland? Alltid så, hur kunde de missa den?
Nej, jag vet ju att det är så komplext och jag vet att alla som jobbar med den här typen de gör så gott de kan och verkligen försöker. Men ibland missar man och ibland har man vidtagit vissa åtgärder som jag som kommer utifrån inte förstår. Men det finns en tanke med det.
Mm.
Så att det kan vara sådana saker också då.
På tal om åtgärder man kanske inte förstår, men det kanske finns en tanke bakom som du kanske ska få försvara nu, för jag förstår det inte riktigt. Är det här väskförbudet som vi har haft vid större evenemang ett tag nu. Vad spelar det för roll för säkerheten egentligen?
Jag tror det spelar ganska stor roll. Jag är med min väska som står här. Ni vet inte alls vad jag har i den.
Nej.
Jag skulle kunna hitta på något spännande här inne.
Det är ju sant.
Ja.
Men
ta fram
det är alltid så man ska börja måndagen med ett rejält hot. Då känner man att man lever.
Men det är ju ganska, man får med sig ganska mycket.
Ja, mer än vad du får på kroppen.
Ja, och man kan dölja det hyfsat enkelt. Mm. Så jag tror det i den här typen av evenemang så kan det vara väldigt viktigt att ha ett väskförbud faktiskt.
Men nu om vi tänker på Malmö, vad tror du att de har för säkerhetsrutiner igång där på arenan?
Nej, men det är just att ha kontroll över vilka som rör sig in och ut på arenan. Så att man så att de som har behörighet att vara där är där. Och att man har koll på att om det nu kommer någon som inte är behörig, att man också har möjlighet att stoppa den i god tid så att inte den personen eller de personerna får in någonting som inte borde vara. Till exempel en väska då, eller en box eller någonting som man säger. Det här är det mikrofoner som ska in här då. Så är det någonting helt annat istället då. Det är sådana saker man måste titta på då.
Och som besökare då, om man nu ska gå på Eurovision eller tänker åka till Malmö, vad ska man som individ göra där? Behöver man vara orolig eller vad ska man...
Nej, man ska inte vara orolig, men man ska vara sunt medveten om att vi har ett läge som inte är... Det normala idag är en höjd hotbild. Och vi ska inte normalisera det, men vi ska också liksom inse och måste leva med det. Och man ska, är det någonting man ser eller känner i magtrakten att det här stämmer inte med vad det brukar vara på ett sådant här evenemang, då ska man ringa 112 eller kontakta någon ordningsvakt eller någon polis eller någonting sådär. Men jag vill säga att man ska vara lugn ändå. För de har koll där nere idag.
Är det något särskilt som du tycker man ska ha liksom extra uppsyn över?
Ja, men det är det här när man känner i magen så här, oj, varför beter den här personen sig på det här viset? Eller nu har den här väskan stått här väldigt länge eller någonting. Då kan jag prata med någon i någon varselväst eller så polis eller ordningsvakt eller någonting annat. Eller i värsta fall ringa 112. Hellre en gång för mycket än en gång för lite. Det är en grundregel.
Ja, det låter väl sunt.
Och vad är reda pengar då? Vad kostar en sån här säkerhetsapparat överlag?
Det kostar nog mycket pengar, men det är, jag tror att det är väl investerade pengar.
Ja.
Sen summorna har ingen aning om.
Nej.
Men alltså, jag tror att man har gjort en bedömning och man gör en väl bra avvägning där.
Tror du att det kan bli negativa konsekvenser för typ andra polisinsatser, typ brottsbekämpning och sånt som man kanske inte har råd att lägga resurser på i samband med en sån här grej?
Nej, jag tror det är ju därför man har förstärkt med poliser utifrån. Både från andra delar av landet, men jag vet även att man samverkar med utländsk polis. Så att jag tror att man har, det är en av anledningarna att man plockar in mer resurser för att man ska kunna fokusera på evenemanget och samtidigt sköta den ordinarie polisiära verksamheten då.
Men om man tänker liksom för 10 år sedan jämfört med idag, det är ju liksom en upptrissad stämning överlag nu i världen. Vad skulle du säga att man har för andra utmaningar idag än om vi hade haft Eurovision i Malmö för 10 år sedan?
Nej, men det är ju den här globaliseringen, digitaliseringen som gör att det är mycket lättare att kunna påverka någonting. För nere i Eurovision, det behöver inte bara för att man har ett väskförbud. Det går lika bra att sabotera genom kablar och via nätet. Så att den fanns ju inte alls på samma sätt för 10 år sedan som det gör. Sen har vi ju säkerhetsläget med tanke på att Rysslands invasion av Ukraina, de utnyttjar det här läget också. Vi hör ju idag på media att det finns underrättelsetjänster i Europa som man ser en förhöjd hotbild mot ryska attentat i Europa. Så att det är betydligt mer komplexare. Det är globaliseringen. Hotbilderna går in i varandra. Ryssland utnyttjar förmodligen de situationerna som händer i USA. Och koranbränningar känner vi till. LVU-kampanjer, allting. Det utnyttjas här. Det gjorde man inte för 10 år sedan.
Nej.
Och då fanns inte heller Ukraina-kriget.
Just det. Om man tänker säkerhetshot mot Sverige i allmänhet då, kommer terrorhotsnivån, den är på en 4 på en 5-gradig skala fortfarande, kommer den ligga kvar ett tag till tror du?
Ja, det är min bedömning. Att det finns ingenting som säger att den inte skulle ligga kvar där.
Nej.
Ja, sammanfattningsvis helt enkelt, om man ska till Malmö man behöver inte vara orolig, men håll lite extra uppsikt helt enkelt.
Och kontakta någon om man tycker att det här stämmer inte. Och så kör man vidare sen och är med och har det kul där nere.
Mm. Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit idag nu, Jörgen Svensson från forskningsinstitutet RISE.
Ett poddtips från Göteborgs-Posten.
SOS 112-vagn träffat.
Den 6 mars 2022. Ett larmsamtal kommer in från skärgårdsidyllen Uckre utanför Göteborg.
Då har vi fått ett samtal där. Det är en person som har hotat med att ta sitt liv.
Han heter Gustav. En och en halv timme senare kommer han att ligga död i sin trädgård bredvid barnens gungor. Skjuten till döds av insatsstyrkan. Men allt är inte som det först verkar.
Man ser på honom att han försöker fly.
Min känsla är att de försöker mörka ganska mycket.
Vi uttalar oss inte i enskilda ärenden.
Hans anhöriga ska inte behöva leva med att han attackerade polismännen med yxa då.
Den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit är sant.
Ja, fast det var ju inte sant.
De har ju lagt locket på. Det har ju vi förstått.
Ja, det här blir bara värre och värre alltså.
Jävlar, har sagt.
Om man nu ändå är död så kan de väl ge honom rättvisa åtminstone.
Lyssna på GP-dokumentär Polisskotten på Öckerö.
Fanny, du har ju inte börjat swisha ditt barn än, gissar jag.
Nej, tack och lov.
Mm, ditt barn är 3, 2. Ja, nej, det är varit så konstigt.
Hon bara, faktiskt. Ska jag köpa lite grus för det kasta på dig.
Jag har ett 15-årigt barn och jag swishar henne hela tiden. Dygnet runt, varje vaken minut swishar jag henne. Och enligt en artikel i GP igår så är det 1 av 5 föräldrar som swishar sina barn minst en gång i veckan. Det lät helt sjukt tycker jag.
1 av 5, jättelite.
Jättelite! Som swishar sina barn en gång i veckan eller mer.
Jaha, ja, jag, så du är lite du är unikt generös.
Jag undrar hur de andra 4 av 5 gör. Om de bara ger sina barn sitt kreditkort, vilket jag absolut är beredd att göra om det är alternativet, eller om de ger dem kontanter. Jag antar att det är någon månadspengsvariant.
Och
de
kanske säger du får studiebidraget och så får du får klara det på det.
Ja, jättebra. Jag känner redan att jag är en så himla dålig förälder innan jag ens har läst klart den här nyheten.
Lite tips från mig, Ina.
Jättebra,
om du skulle kunna
Fanny.
Säga.
Ja, nej, men någonting tror jag. För att Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, han varnar nu för det här beteendet jag har där jag swishar mitt barn flera gånger i veckan. Han säger, inte specifikt mitt då, han har inte gått ut och sagt Ina Lundström,
du lägger ner med det där nu.
Du slutar swisha.
Det är inte bra för någon, det är som du håller på med.
Han säger så här: barnen lär sig inte ta ansvar för sina utgifter.
Nej. Det är väl sant då.
Det är väl sant. Jag känner spontant att det är lite svårare att ta ansvar för sina utgifter när pengar är så digitala som de är, alltså att man inte har sedlar.
Oh, herregud.
Generellt sett.
Den tiden är ju förbi när man liksom fick sno en 10 ur sin mammas plånbok för att köpa en så dubbel nougat i kiosken.
Den är ju förbi. Ja. Nu är det snarare så här. Jag ska ha nationella provet. Det hade ju varit väldigt trevligt att ha lite frukt. Och sen så köper de godis för pengarna. Alltså det är, motsvarigheten till att sno en 10 nu.
Ja, jag förstår verkligen att det är lätt.
Man måste respektera the hustle. Stefan Westerberg i alla fall på Länsförsäkringar tycker det är bättre att man sätter sig, gör en budget för att se vad kostar det för dig i månaden och så får de en månadspeng då istället för att de bara ska ringa och be om Swish.
Och sen ska man då säga, du har fått din månadspeng.
Du har fått din månadspeng.
Om du har bränt den är det inte fel.
Om du vill ha morötter och knapra på under nationella provet så skulle du tänkt på det tidigare. Hade jag aldrig någonsin sagt till mitt barn. Han säger också, det behöver inte vara något fel att vara en, håll i det nu, Swish-förälder. Jag vet. Om du och dina barn i grunden är ansvarstagande. Obs, frågetecken, vilka barn är ansvarstagande? Men i alla fall.
Det är inte deras jobb.
Nej, han menar att det liksom bidrar till att de inte lär sig förstå värdet av pengar. Men Och uttrycket swishförälder. Jag är inte redo. Jag är garanterat en swishförälder. Jag är även en curlingförälder. Mm. Det har jag liksom accepterat. Jag försöker göra det till min grej. Men att jag bara ser framför mig hur jag kommer bli hånad nu för att jag är en swishförälder.
Ja, det är inte sexigt liksom.
Nej.
Men jag har liksom svårt att acceptera att jag ens är en förälder.
Ja, exakt. Redan där har man problem med identiteten.
En mamma.
Ja, och så ska någon säga det till en så här. Ah, nej, men det var min dotter som ringde. Hon ville bara ha 20 spänn till de här morötterna. Det blir säkert en dubbel nogat. Och så bara, aha, du är en sån swish-förälder.
Nej, jag vet inte varför det låter så hemskt. Nej, men det är för att man har, det är som att det är en värdering i.
Det är absolut en värdering i.
Det är att man inte orkar lära sitt barn värdet av pengar.
Nej, och att man inte orkar göra en budget för månadspengen. Och att man typ i mitt fall, tror jag, för det är ju lite konstigt då, för vi har ju delat vårdnad, så hon har ju månadspeng hos sin pappa, men inte hos mig. Jag tycker att det är toppen att vara med och betala när jag tycker det känns värt. Det
men säger du nej någon gång? Frågar du så här, vad är det du ska köpa?
Ja, det gör jag ju. Ja, alltså, nej, men det kommer ju naturligt. Det är ju inte som att samtalen går till så här, hej mamma, kan du swisha mig? Alltså det är ju så här, vet, hej mamma, kan du swisha mig till lunch för jag hann inte förbi och nu ska jag göra det här? Eller kan du swisha mig till... De har väldigt ofta nationella prov, verkar det som, Fanny.
Ina, jag är ledsen, men man har verkligen bara det en gång om året.
Jag vet, jag är en swishförälder. Så, nu har jag kommit ut med det också.
Ja, jag lider med dig. Det blir herrmode nu.
Aha.
Jag, av någon anledning fick jag upp i mitt flöde från damernas värld ett nytt mode för män. Och det modet är kissfläckar på jeansen.
Nej.
Jo, det är så här ser det ut. Jag ska visa dig en bild nu, Ina.
Ser ut precis som kissfläckar på ett par jeans.
Ser verkligen bara ut som att en vuxen man har kissat på sig och går på en catwalk. Och det är tydligen Jordan Luca. Mm. Känner inte till, nej. Men det är något märke. Som visade upp sin höst- och vinterkollektion. Och då var det här den första looken som kom ut på catwalken. Den var täckt av kiss. Eller ja, illusionen skulle åtminstone vara det. Så det här.
Jag antar att det inte var riktigt kiss. Ja.
Eller, de verkar vara kända för sin provokativa design. Och de ville skapa reaktioner.
Och det fick de!
Ja, det fick de verkligen. Och de har såklart behövt hitta på någonting som förklarar varför de gör det här töntiga grejen.
Exakt, och vad har de hittat på?
Jo, då säger de att det är kapitalismen som är byggd på begär, lust och kink. Och att de här jeansen är en kommentar till konsumtionssamhället.
Va? Va?
Hur?
Hur är att kissa ner sig en kommentar till konsumtionssamhället? Det förstår inte jag. Det är gratis att kissa. Det kan liksom inte vara så här, jag bojkottar toaletter. Eller vad liksom?
Jag fattar verkligen inte. Jag har verkligen satt inne och bara, jag kan inte komma på.
Nej, inte jag heller.
Hur? Skulle det kunna vara det?
Okej, nu kanske jag hjälper dem lite. Men jag känner så här. Enda sättet det skulle kunna vara en kritik mot något slags konsumtionssamhälle, det skulle vara om det var en kritik mot den enorma mängd vätska folk i USA dricker. Har du tänkt på det? Varje gång de dricker en kaffe så är den 3 liter. Varje gång de dricker en vattenflaska så är det som en sån gallon.
Det här är verkligen sant.
Alltså, de dricker så mycket vätska. Och jag har funderat på det ganska länge. Så här, hur fan...
De åker också så mycket bil.
De åker så... När kissar de? Så typ, om det skulle vara någon sån grej att de typ så här... Nej, men varför också jättekonstig smal nisch också typ, inte ett stort problem i världen att amerikaner dricker mycket, men det är något jag stör mig på.
Det är också en brittisk och italiensk designer som ligger bakom.
Okej, så det är absolut inte det då. Det är absolut inte det.
Nu ska vi skapa de här igen. Ja. Har du tänkt på hur mycket de dricker i USA?
De dricker otroligt
mycket. Det är så irriterande tycker jag.
Okej, de kissar mot kapitalismen helt enkelt.
Ja, det verkar som det. Och då kan man ju tänka så här, gud vad sjukt. Det är väl ingen som vill se ut som att man har kissat på sig.
Nej.
Jo, för de här byxorna är slutsålda och de kostar 8000 kronor.
Nej, men sluta nu. Det är för sjukt.
Man skulle ju kanske vilja typ, jag vet inte. I så fall, om man nu verkligen vill ha det här så kan man ju bara lösa det själv.
Ja, alltså om man inte vill, det kanske inte känns så exklusivt att ha sina egna gamla nedkissade byxor, men i så fall skulle jag rekommendera alla att åka nattvagn i Göteborg och bara hassla till sig på nedkissade jeans.
Jag swishar dig 500 spänn om du tar av dig,
om du tar av dig dem. Alltså jag tror inte att det är några större problem.
Nej,
faktiskt.
Som tur är så är det inte bara killar som får de här liksom tillspetsade grejerna, även vi kvinnor.
Även tjejer får kissa ner sig. Yay, feminism!
Nej, det får vi absolut inte. Okay, men vi får ha jeans med pussy pockets. Det är alltså bokstavligt talat en liten triangulär ficka framför könet.
Framför könet.
Där modellerna på den här catwalken håller sin hand.
Och är
fast
det...
hela handen får inte heller plats.
Men det, så tjejerna ser kissnödiga ut. Och killarna kissar ner sig. Ja, det känns som de gamla vanliga strukturerna.
Det har inte hänt mycket där.
Nej.
Nej, men givetvis, Ina, så är det en hyllning till kvinnlig onani.
Jaha.
Mm.
Är det en hyllning till alltså?
Gud vad dumt.
Alltså, otroligt dumt. Bort med det. Bort med alltihopa.
Bort med
vad
det.
Hände i Nordkorea? Ska vi flytta dit?
Ska vi inte lyssna lite på den låten?
Så? Jo, det tycker jag. Det tycker jag.
Vi kör den. Så.
Det är också en kritik mot kapitalismen fast på ett annat sätt. Fanny, en fördom jag har om dig.
Åh nej.
Att du är bra på jobbintervjuer.
Men jag har ju jobbat på GP i typ 10 år.
Ja.
Jag har typ aldrig varit på
vilket jobbintervju. Vilket är lite slöseri, för jag tänker att du är bra på jobbintervjuer.
Ja, men,
de gångerna
tack.
Du har varit i det, har du känt dig stressad inför situationen?
Nej.
Nej.
Ja, fan inte det.
Och det är bevis för att jag alltid har rätt. Jag ja. Vet inte. Men det verkar ju finnas många som tycker det är jävligt jobbigt med jobbintervjuer. Och det kan ju bero på dem, men det kan ju också bero på själva jobbintervjuerna. Mm. BBC rapporterade i helgen om folks allra värsta.
Åh nej.
Åh nej. Det är då rekryteringsfirmans Hays som har samlat in de här. Kommit fram till att hälften av alla har en negativ erfarenhet av en jobbintervju.
Mm.
Och då undrar man, den andra hälften då?
De bara, det var skitkul!
Har de aldrig fått frågan, beskriv dig själv med 3 ord?
Ja. Mm.
Och det tänker man ju själv är det värsta, att få frågan, beskriv dig
och
själv.
Och den kan man ändå förbereda sig på.
Den kan man förbereda sig på att den kanske kommer. Frågor som, är du flexibel? Alltså så här, lite klyschiga frågor, det kan man vara lite förberedd på. Vissa saker kan man inte vara förberedd på. Advokaten Lay säger till BBC att hon var på ett ställe för att göra en intervju, som jurist då. Precis innan hon skulle gå in på mötet fick hon höra, oj det har blivit något fel, vi måste omboka dig till imorgon istället.
Mm-hmm.
Skitstörigt.
Ja, då blir man ju sur.
Såklart, ja. Mm-hmm. Och hon tyckte väl det var störigt. Och så gick hon hem. Och ännu störigare var det ju att det visade sig att allt det här var ett test från arbetsgivaren. Och hon inte hade klarat
nej.
Det. Jo.
Men hon hade inte klarat
nej,
det?
Nej, så det var oklart om de ville att hon skulle bli surare eller mindre sur eller vad det var. Men det var i alla fall typ så här, när de skulle ringa dagen efter så var de typ så, det där med att vi ställde in igår precis innan mötet, det var bara ett test och du misslyckades tyvärr.
Fy fan.
Det känns som att det finns en del människor som jobbar med HR som kanske har lite Kim Jong-un-sjuka.
De har kollat för mycket på Hunger Games.
De har kollat för mycket på Hunger Games. Och om man inte tror det så finns det ju fler bevis på samma sak. För en ännu värre situation skulle jag säga var Aixin Fu med om. När hon pluggade så sökte hon en minimilönstjänst på universitetet. Det var många som sökte den här tjänsten. Så dels var det ju då en gruppintervju. Vilket nej, jag liksom tycker borde förbjudas.
Det borde inte vara okej.
Men att rekryteraren också vid något tillfälle hade bett hela gruppen att gå runt på alla fyra och råma.
Va?
Som kossor. Mu.
Nej.
Mu.
För vad, vilket jobb?
Det framgår inte exakt. Men minimilönstjänst på universitetet. Så jag antar någon typ av administrativ tjänst där du typ fyller i formulär. Något i den stilen.
Det är också någon sån mindgame-grej.
Mm, exakt mindgame-grej. Hur länge fick de råma? 3-4 minuter fick de råma. Och det här är ju helt sjukt. Men jag blir i alla fall glad av att höra den otroligt brittiska kommentaren som Aixin Du gav till BBC om det här 4 minuter långa gruppråmandet. At the time, I was quite annoyed. It was highly inappropriate.
Yes.
Mm, de är ändå härliga.
Ja.
Utöver det då så rapporterar BBC om det vanliga. Man frågar folk om de har barn. Kommer dina barn vara i vägen för arbetet? Man frågar äldre personer som söker jobb. Hur många år har du kvar i den här branschen?
Mm.
Någon kvinna som föddes i Uganda men har bott hela sitt liv i London även som barn. Hon var hos en italiensk rekryteringsfirma som frågade henne både vid första intervjun var hon kom ifrån egentligen sen vid andra intervjun igen. Och när hon då sa att ja, men jag har rötter i Uganda, då var hon så, vad säger som att du får en lön från Uganda? Ja, så kan man ju inte hålla på.
Det var det grövsta.
Det var väldigt, väldigt grovt. Och därför var det lite gött för britterna kanske att härom veckan bestämde det stora varuhuset John Lewis, som finns över hela England, att alla som söker jobb hos dem ska få se frågorna i förväg.
Aha. Mm.
Så där kan det stå på formuläret typ Moo for three minutes.
Man bara, jag skiter nog i det här.
Precis. Jag tycker att det var väldigt bra att man får frågorna i förväg. Jag hoppas att vi får se en liknande utveckling i Sverige.
Ja, jag tänker typ att det enda man gör nu är ju de här, att man ska ha olika så, personlighetstester och sånt.
Ja.
Innan. Och det är ju också så här, det kan man ju inte heller, alltså då får man ju bara liksom kryssa i dem och hoppas att man inte blir psykopat. Typ.
Ja, precis.
Men det är i och för sig kanske bra för en själv att veta då.
Ja, exakt. Det kan ju vara bra att veta. Tyvärr, du fick inget jobb, men de positiva nyheterna, du är psykopat.
Man bara, fan vad gött.
Ja, tack.
SVT gör en ny slow tv-show.
Jaha.
Om en katt som heter Luffarlasse.
Luffarlasse?
Känner du till? Nice.
Nej, jag känner absolut inte
du bara,
till.
Vill bli kompis med?
Ja, absolut. Jag kände direkt, varför känner jag inte till det? Varför har ingen berättat det här för mig? Men nu berättar ju du för mig.
Ja, men han verkar vara alltså ett fenomen och känd.
Åh, gud.
Han bor i Trollhättan.
Ja.
Mm, bara en sån sak.
Aha, ja, visst. Det regnar ju inte kändisar i Trollhättan direkt.
De bara, vi tar den enda kändisar vi har, Luffarlasse.
Luffarlasses torg.
Ja, exakt. Nej, men det verkar som att han samlade in jättemycket pengar till Musikhjälpen.
Och om jag känner katter rätt så var det inte på hans initiativ.
Nej.
De är så himla ohjälpsamma.
Han bara, mjau. Någonting till barn som är ledsna.
Ja, de är så oomtänksamma, älskar de jävlarna.
Men... ja, de är ju det. Mm. Men det verkar som att nu har då ett tv-team följt efter den här kändiskatten. Mm. Och jag tog ut ett litet ljud från SVT när de gör det.
Rör han på sig?
Kommer han här nu?
Ja,
så vi kan ju vara lite
där nere.
Det här är musiken som är bakom hela. Och de berättar nu vidare då, förutom att han rör på sig.
Mm.
Det får man ju anta. Ja. För annars blir det ju riktigt tråkigt. Men det här är vad man kan vänta sig mer.
Under 5 långa dagar har 3 olika kamerateam följt varje steg som Luffarlasse har tagit. 14 timmar slow tv ska det bli i höst där man får följa kändiskatten.
Va?
14 timmar slow tv. Va? 3 kamerateam.
Som alltså följer efter en helt vanlig huskatt.
Otroligt.
Det är ändå, man trodde att det var så. Kris i public service.
Ja, alltså jag tänkte också framför mig när jag hörde att när du började prata om det här, så tänkte jag att de har smackat på en GPS på katten och så kan man gå in på någon livestream någonstans och se den.
Det trodde jag med. Men nej, det är alltså kamerateam som följer efter Lasse. Och då har de pratat med en programledare här som heter Marcus Granseth. Som, han berättar hur vi ska se på det här.
Han ser det mer som en, vad ska man säga, en braskamin. Mm. Som liksom så här, efter en stund så kommer det kommer ett lugn inombords. Och så får man hänga med liksom Lasse en stund. Som nu. Nu har Lasse bestämt sig för att tvätta sig själv.
Ja, jo. Jo, det gör ju. Det gör katter. Absolut. Men 3 kamerateam, det är väl det jag känner någonstans här.
Jag vet.
Du var inne på det. Är det inte kris i SVT? Ja. När jag lyssnade, okej, det är radion, det är något annat. Men igår när jag lyssnade på radio så var det så här, det här är en sändning från 2022. Jag satt och lyssnade på någon debatt och så var jag typ så, gud vad spännande. De håller på att prata om döden. Och sen efteråt var det så, det, fast döden 2022.
Ja, det har ju hänt en del sedan dess.
Ja, ni har inga pengar längre. Nej. Men ja, det är ju såklart så att man kommer in i något slags mode då. Till slut.
Ja, det är liksom hans poäng att det är så här, det ska vara bara på om man ska kunna göra något annat. Det är ju så de har pratat om den stora fucking älvvandringen som jag inte orkar med.
Nej.
Men det är samma grej. De har också utrustat Lasse med en kamera här.
Ja,
läser jag.
Jag menar det.
Som ger en unik inblick i livet som katt i Trollhättan.
Oh, okej. Okay. Allt behöver inte en unik inblick, känner jag spontant.
Tyvärr är inte det här live.
Nej, men för det pajar ju också i lite slow tv-grejen. Jag tycker det låter som att de vet inte om de ska ha det hackat eller malet. Om de har följt en katt, vad var det, 5 veckor?
Ja.
De följer katten 5 veckor och det blir 16 timmar tv. Då har de ju ändå klippt ut action-grejerna. Ja, alltså, för med reservation för att action är att han tvättar sig. Exakt. Men ändå.
Som nu när han tvättar sig. Men det står, varför är det inte live? För det går inte att följa honom på det sättet. Va?
Va? På med GPS-kameran?
Det, han har ju en kamera på sig.
Ja.
För att få bästa möjliga upplevelse och insikt vad en katt gör så samlar vi 5 dagar och krymper ihop det till 2. Fast också 14 timmar.
Ja, också precis. De tänker som 2 arbetspass. Det är precis, det är som 2 arbetsdagar. Det skulle vara 16 timmar totalt. Så det är så här 2 8-timmars pass när man ska kolla på Lasse.
Jag tycker också det är sjukt att de gör så mycket material om sitt eget material. De gjorde ju en hel dokumentär om hur det är att göra den stora älvvandringen.
Ja, jag vet.
När de var
jag
så.
Vet.
Ja. Bla, bla, bla. Mm. Det här var projektledaren. Bla, bla. Men ja, till SVTs enda försvar är så ska det här sändas. Det är för barn. Det är SVT-barn.
Okej. Okay.
Så det, men jag tror inte att något barn har 14 timmar där de ska kolla på en katt som tvättar sig.
Absolut, absolut inte. Det
tror
jag
liksom,
inte.
De borde gjort det för gamla.
Ja, det är ju rimligare. Nej, barn kommer ju, nej gud, inga barn jag känner kommer bänka sig för det här.
Nej, den här programledaren sa också, man kan göra läxan. Och sen när man liksom vänder bort ansiktet, då kanske man ser Lasse som sitter och tvättar sig.
Ja, för det är ett stort problem i samhället idag att barn inte håller på att kolla på datorn samtidigt som de gör läxan. Ja. Vad skönt att de måste bli bättre på multitaska.
Vad ska Liberalerna säga om det här projektet?
Jag såg en så himla bra rubrik på SVTs sajt. Så nu vill vi gulla för SVT lite. Ja. Så här var rubriken då. Lyssna nu, Fanny. Mm. Destruktiva äldre italienskor lever ut sina aggressioner.
Grattis.
Klick på den, säger jag. Klick, klick, klick. Jag blev så upphetsad att jag inte såg den sista biten av rubriken som var på Bonniers konsthall.
Nej!
Ja, jag vet.
Vad tråkigt.
Så tråkigt. Så många bra rubriker som har sabbats med avslutningen på Bonniers konsthall.
Man bara, gud vad intressant.
Ja, så spännande. På 300 kvinnor kissar ner sig i unisont på Bonniers konsthall.
Och säljer sina jeans.
Och säljer sina jeans på Bonniers konsthall. Man blir lite besviken, men okej då. Det var performance. Men man läser ändå. Så här var det då. Allt börjar med att konstnären Marcus Örn frågade sin mormor Eva-Britt innan hon gick bort. Vad hade du gjort annorlunda om du hade levt idag? Ja, om du hade levt om ditt liv. Inte om du hade levt det. Vad hade du gjort annorlunda om du hade levt om ditt liv? Frågade Eva-Britt. Och Eva-Britt svarade, jag skulle önska att jag vågat göra något destruktivt. Bara någon enda gång.
Nej, men Eva-Britt.
Eva-Britt. Jag vill så gärna att Eva-Britt ska...
Är det verkligen för sent?
Är det verkligen för sent? Tyvärr, hon lever inte längre.
Aha, okay.
Så tyvärr är det för sent. Men inte för de äldre italienska kvinnorna. Och det är här de kommer in i bilden då. Mm-hmm. För att då har han liksom skapat ett konstverk baserat på att han har liksom sytt ihop ett litet performance-kollektiv med gamla italienska tanter och låtit dem härja loss fullständigt och filmat dem då under 10 dagar.
Wow!
De har fått leva...
Det här är slow-tv.
Det här är slow-tv.
Som jag vill kolla på.
Den är också 0% slow. Det är så mycket action. Det slår sönder bilar och tvättmaskiner, de är ute och tatuera människor, de har till och med gett ut en black metal skiva och allt det här kan man då se på Bonniers konsthall. En av de äldre kvinnorna i performancegruppen Susan, eller Sus, jag vet inte hur man säger det på italienska, hon Susan. Säger till SVT att hon känner igen sig i Eva-Britts önskan. Hon säger citat, alla i min generation har varit där, varit en bra fru, mor och mormor. Då tänker man, ja, jag skulle vilja göra något mer destruktivt.
Alltså, wow!
Jag blir jätteglad av det här.
Jag tycker det låter helt underbart. Jag skulle till och med kunna tänka mig att gå till Bonniers konsert för att kolla på
det. Att kolla på. Ja, men så himla mysigt att se de här tanterna på ett helt väldigt frigjort sätt bara balla ur. Det finns ju lite få utrymmen för kvinnliga aggressioner ibland kan man känna.
Ja, men varför? Han var svensk.
Han är svensk, men det började i Italien för att han fick fick något uppdrag därifrån först och då påbörjades det här konstverket då.
Så det var inte typ att han bara, vilka är de craziest old ladies in the world?
Nej, det var en helt vanlig finansieringsfråga. Men väldigt roligt ändå, just den här generationen, jag tror att för dig och mig och liksom folk i vår generation, kvinnor har ju liksom fått ganska mycket utlopp för våra aggressioner.
Verkligen.
Ibland kanske till och med för mycket. Men den äldre, alltså man tänker så här, folk som är 80, kvinnor som är 80 har ju noll möjlighet att få ut sina aggressioner. Det är därför man alltid blir så arg på dem, för att de är så otroligt passivt aggressiva.
Jag vet. För de, reagera! Ja, för helvete.
De kan inte reagera, utan de kan bara säga nej, men det tycker jag verkligen inte man ska göra. Och så blir man så här, tala ur skägget kvinna, och så blir man arg. Men de har ju aldrig fått lära sig det, så att, jag tycker att det känns så jävla gött att ändå det kan finnas en sista liten chans.
Wow.
Till alltså, och fullkomligt kuka ur på gamla
år. Men jag tänker
år.
Att det kanske är dags att vi gör flera sådana här rum, du vet, att man betalar för att gå in och slå sönder saker.
Ja.
Det var ju ändå en grej som jag trodde skulle komma hårt.
Ja.
Har inte hört talas om att det finns i Göteborg?
Nej, faktiskt inte.
Men om det finns ska jag genast köpa en biljett till min mormor. Hon är i och för sig ganska bra på att uttrycka känslor. Men hon skulle nog också ha stor behållning av att slå sönder dem, tror jag.
Alltså jag tror det finns en kraft i det. Först tänkte jag spontant så här, men vad bra, då hade man också kunnat ställa en utanför Ullevi ikväll. För att när slutsignalen har gått där så kommer det vara säkert ett gäng som skulle... Som, jag brukar ofta beskriva det som att jag blir arg i händerna.
Ja, just det.
Att jag, du vet, när man precis här ska försöka få upp en burk eller någonting och det inte funkar, då är det ju en ilska, inte i hjärnan utan i händerna, som kan vara skön att få ur.
Ja, då vill man ju kassa något.
Ja, men så känner jag också att väldigt många av de som är på matchen kanske inte är de som behöver hitta sin inre destruktivitet nödvändigtvis. Så det kanske inte behövs. Men jag tänkte på det när jag födde barn.
Mm.
För det gör ju superont.
Mm.
Det får man ändå säga. Och det tror jag att alla håller med om, att det gör superont.
Ja.
Och då tyckte jag det var så himla konstigt att det inte fanns något att slå sönder.
Ja!
Eller hur? Att det var så här, men slappna av. Och så var man så här, nej, för att jag har mycket mer ont än vad jag haft innan i mitt liv. Och då blir jag väldigt sugen på att slå sönder något. Och
ja, inte liksom, på att slappna av.
Nej, och folk som är med vid förlossningar, oftast pappan då. Man får ju alltid höra sådana här skräckhistorier. Om, hon slog så här, hon höll så hårt i armen. Och hon...
Jag fick blåmärken.
Exakt, exakt. Och jag var lite så här, när jag väl var där, var jag så här, men kanske en boxningsboll eller något. Liksom. Alltså så här, jag är inte så sugen på arom, på lavendel och badkar när jag har ont. Utan jag är mer sugen på liksom verkligen slå sönder något. Och då får det bli pappan om ingen annan är där. Men det hade ju varit schysstare.
Du får inte slå sönder någon man inte känner.
Exakt.
Det får ju bli den som man känner. Liksom.
Det blir den man känner. Så det hade varit, jag tycker man kanske kan ease it in lite.
Ja, jag tror att det här kan vara svar på många problem vi har i samhället.
Ja, varför inte?
Inte bara själavård.
Nej.
Utan också liksom andra problem.
Lösning på problem i samhället finns ... på Bonniers konsthall.
Fan också. Nu ska vi ha en gäst till och det är Etsas Yusuf som kommer och pratar om Moderaterna och deras kris. De har kommit på att de är ett parti för gubbar och att de inte vill vara det. Det låter ju skitjobbigt. Vi tar och släpper in Etsas och hör hur de har tänkt att lösa det problemet.
Ja. Yeah.
Moderaterna har identifierat ett problem. De har svårt att vinna storstadsväljare och särskilt kvinnor. Det visar en ny analys från partiet. Samtidigt som man har regeringsmakten så sitter man i opposition i Sveriges tre största städer. Men nu ska det bli ändring på det. Mindre gubbparti och fler blå hjärtemojis tycks vara receptet enligt M. Och här igen för att guida oss genom den politiska djungeln är du Etsas Yusuf, politikreporter på GP.
Ja, hej.
Välkommen. God morgon.
God morgon.
God morgon.
Vi frågade ju det här nu precis innan. Såg du partiledardebatten? Eftersom jag sa det i början. Ja. Att det får vi anta att han gjorde. Men då sa du nej.
Nej.
Jag slutade med det.
Jag tänkte faktiskt på det i morse. Att bara så här, gud, hoppas inte de frågar mig om jag kollat på den. Var det så skämmigt?
Nej.
Alltså för mitt skrå liksom. Det är, man måste ju kolla. Men jag brukar faktiskt kolla på dem i efterhand. Bara för att jag...
Ja, på arbetstid.
Ja, precis. Det är så mycket käbbel och jag brukar liksom välja bort dem på min söndagskväll.
Ja, vi båda försökte ju kolla igår.
Ja, precis, precis. Jag tänkte inte så om min söndagkväll, utan jag var så här, fan, det har varit en riktigt bra helg. Ska vi inte sabba den här på något vis? Så jag drog på. Ja, men jag vet inte om det alltid har varit så att man blir väldigt irriterad. Jag kände en enorm irritation mot alla hela tiden. Att liksom, möjligheten att hålla sig till ämnet, möjligheten att prata om det som, framförallt svara på de frågorna som kommer. Mm. Så att man till slut bara känner så här, nej, men jag kommer liksom få mer politikerförakt om jag fortsätter titta. Så då gjorde jag min demokratiska plikt och stängde av.
Jag gjorde faktiskt också det. Jag satt och skrek på alla. Ja. Alltså i mitt vardagsrum bara, kan du vara tyst nu? Kan du låta det? Så jag tror att det kanske finns en poäng med att bara läsa analyserna.
Det känns som att det blir stökigare och stökigare för varje år. Och att det kanske, jag vet inte, då kanske jag har anledning att ompröva konceptet.
Det känns som att det här experimentet som de gjorde i början av förra valrörelsen, att det var så, man får prata under en viss, vad var det, typ x sekunder, som TV4 gjorde, var det väl?
Ja, och TV4 tror jag nu också har testat att liksom inte ha dem i helgrupp heller.
Men... Just det!
Som de störiga i högstadiet. Så man delar upp hälften för träslöjd, hälften för syslöjd. För tillsammans blir det för mycket.
Nu kommer ni 3 och 3. Så blir det kanske lite... Ja, skitsamma. Du behöver inte kolla för att det har vi andra som har gjort. Och det finns massa att läsa om detta på g.se. Alexandra Karlsson Tinskaya har till exempel... stenkoll på detta. Mm. Så om man inte tycker att den här rapporten var så bra, så finns det mer att läsa om det. Men skit det nu, vi ska inte prata om det, vi ska prata om Moderaterna. Och det var ju ett tag sedan riksdagsvalet var nu, men varför har Moderaterna kommit fram till att de har problem att nå storstadsväljare nu?
Alltså de kom nog fram till det dagen efter valnatten. Alltså jag minns liksom redan då så var det ett gäng moderater som liksom pekade ut det där som... en varningssignal att det gick så dåligt i storstäderna. Och sen gjorde man en eftervalsanalys och den visade det som man egentligen redan visste, att de hade tappat i storstäderna och att det var mycket kvinnor och så vidare. Och typ för något år sedan så tillsatte man liksom 3 arbetsgrupper som skulle se på 3 bekymmer de hade identifierat, och så var det storstäderna och så var det kvinnor och den tredje kallas för röstsplittrarna, och det är typ så här småkommuner ute på landet där folk röstar i ganska hög utsträckning moderat om det är kommunval, men inte gör det i samma utsträckning om det är riksdagsval.
Jag gillar min lokala moderat, men ni andra kan ha det.
Just det.
Precis.
Den man känner till kan man rösta på.
Och varför har man, för man har problem att locka kvinnor alltså. Och varför har man problem med det?
Nej, men det handlar nog ganska mycket om Sverigedemokraterna. Idag så är liksom kvinnor är i regel vänster och män är i regel höger. Så har det inte alltid sett ut på typ så här 70- och 60- och 80-talet där någonstans. Då var kvinnor höger och män långt ut till vänster. Mm. Och nu är det lite tvärtom. Mm. Kvinnor är liksom något till vänster, men är oftast långt ut till höger. Och kvinnor känner nog någon slags liksom... de har svårt för SD, och det här SD-samarbetet har nog ställt till det en hel del för Moderaterna. Så man skriver liksom att kvinnor litar inte riktigt på att Moderaterna ska kunna stå upp för sina principer mot Sverigedemokraterna. Men sen har man också liksom en uppfattning om vad Sverigedemokraterna kommer göra om de får inflytande och makt i Sverige.
Så det har inte hjälpt att Ulf Kristersson älskar Taylor Swift? Det hjälpte inte. Men kanske för nästa val då.
Vad ska vi då ha Taylor Swift till?
Ja, exakt.
Men det där är intressant med Taylor Swift, för att jag och liksom mina kollegor, vi har ju liksom diskuterat, i den här rapporten så finns det ju liksom mycket sådär rekommendationer om att ha en mjukare touch i sociala medier, att vara lite mer personlig och sådär. Och då undrar man ju liksom de här Taylor Swift-hyllningarna på Ulf Kristerssons Instagram, och där han liksom lägger upp vilken som är hans favoritlåt och sådär. Är det där verkligen Ulf, eller handlar det där om liksom målgruppstänk?
Att vara lite skön.
Ja,
ja, för, precis. I analysen har man ju kommit fram till att Moderaterna lätt framstår som, citat, lite osköna. Finns det liksom något exempel på när de faktiskt har varit osköna?
Alltså i den här rapporten, som egentligen är ju för internt bruk, den har skickats ut till alla moderata företrädare i Sverige liksom för någon vecka sedan eller två. Och där så har de också gjort liksom en enkät med medlemmarna. Och det är liksom 1400 personer som har svarat på de här. Och då har de fått ge exempel på liksom typiskt oskönt beteende som moderater uppvisat. Och det är ganska, alltså, det är ganska graverande grejer. För det är liksom så här, jag tror tafsande står på något ställe, sexköp står på något ställe.
Okej, okay, det är typ brottsliga saker. Ja, inte bara och, typ vara otrevlig mot någon.
Precis, och vi hade ju exempelvis, vi hade ju en kommunstyrelseordförande här i Kungsbacka för några år sedan som åkte dit vid liksom en sån här sexköpsräd. Vilket ju var rätt dramatiskt och sjukt.
Ja, precis. Oskönt är inte det första ordet man tänker på när man ändå tänker så. Han var fast i en sexköpsräd. Fan vad oskönt. Utan man tänker ju ändå på starkare ord. Ja. Snarare.
Men sen liksom andra grejer som framkommer där är ju liksom så här, folk som fuskar med liksom bidrag och den typen av grejer. Och också så här falangstrider, vilket Moderaterna verkar ha mycket av, liksom gamla muff-falanger som ligger i luven på varandra och tar heder och ära av varandra liksom ute i sociala medier.
Internt, eller, liksom.
Precis, eller gör så anonyma utspel där man går och liksom snackar skit ute i media och sådär. Så det målar vissa upp som att ja, man måste se liksom större bilden, helhetsbilden liksom, istället för att gå och göra det som kanske är bäst för egen vinning.
Men och här är det ganska stora problem, eller vad man ska säga, som ju såklart finns i många partier, men det finns ju också mindre åtgärder som har gjorts, eller vad man ska säga. Tobias Billström har tydligen börjat använda blåa hjärtan mer i sociala medier, och detta ska då vara en del i den här strategin för M, för att nå nya väljare och vara lite mer sköna då. Funkar det, tror du?
Jättesvårt att säga, men absolut, det är ju en rekommendation i den här rapporten att man ska använda det blåa hjärtat mer i sociala medier. Men helheten i den här är nog liksom ännu mer paketering och liksom vilken ton man har. Man ska nog se det som en helhet, för jag tror en annan rekommendation som jag också har tänkt på mycket som inte var med i min text är ju att det är typ står någonstans att man ska försöka synas mer med poddare och influencers och i andra sammanhang än vad man syns i idag. Och då tänkte jag direkt på det här liksom Flashback Forever-val-grejen.
Ina, du är medskyldig.
Jag är medskyldig.
Precis, så typ Kristersson var i liksom Bianca Ingrossos soffa för inte sådär superlänge sedan. Och då kände jag bara, är det mer av det här vi kommer få se?
Just det.
Så det är liksom ett paket. Det är det blåa hjärtat och det är mycket annat. Men jag tänker också att det blåa hjärtat kanske handlar om många. Det finns ju vissa moderater som liksom har byggt upp en följarskara av att ha en hård ton och liksom gå åt hårt på Twitter och på sociala medier. Och,
ja, det får man säga.
Det är väl liksom en uppmaning till dem kanske.
Just det hade varit jättekonstigt om Hanif Bali började jättemycket med blåa hjärtan.
Han bara, hej alla väljare! Emoji.
Älskar Taylor Swift, blåa hjärtan. Så att det är klart, det får individanpassas lite.
Ja, det får man väl ändå säga. Men du har ju också snackat med Martin Borgs som är biträdande partisekreterare i Moderaterna, och han säger att de ska ta lärdom från nya Moderaterna som ju lanserades då under Reinfeldts tid som partiledare. Ska de bli liksom mer liberala än vad partiet är nu då? Eller är det bara liksom varumärkesbygget han syftar till?
Ja, nej, det ska de. De kommer inte bli mer liberala. Det är typ en av de första slutsatserna i de här rapporterna de landar i, att så här, det är inte vår politik det är fel på, utan det är förtroendet för våra politiker. Och så det handlar mycket mer om paketering och liksom locka breda eller liksom breda väljarskaror. Jag vet att de har liksom besökt så här jättemånga systerpartier runt om i Europa. De har varit i så här Polen, och varit i Oslo och London. Och så har de kollat på vad är det som gör att liksom ett moderat parti, ett borgerligt parti vinner ett val. Vad är det som är faktorerna för det? Och de har pratat om något som kallas för typ en donut. Mm-hmm. Alltså att i storstäder på ytterkanterna så brukar man vara mer konservativ, och inne så är man mer urban och liksom liberal.
Mm-hmm.
Och så här, vissa systerpartier ute i landet eller ute på kontinenten, de liksom går antingen full on out på ena spåret, alltså antingen går man full on out liksom liberal och konservativ och vinner typ 51% av väljarstödet, eller så gör man liksom någon slags mellanting och lockar bägge. Och då har man varit i typ Oslo och kollat på sitt systerparti där, Høyre, som har liksom lyckats En grej man pratar om är så här, att vi måste tvätta bort bilden av att vara ett parti för rike. Och det var väl typ det liksom Reinfeldt lite gjorde.
Just det. Mm. Nya Arbetarpartiet och Nya Moderaterna och hela den grejen.
Precis, så det är väl det typ man ska liksom lyckas med. Alltså man ska tilltala fler grupper i samhället. Och då måste man jobba jättemycket med image.
Just det, folk i städerna och kvinnor, klassiskt de orika.
Exakt, de måste vi också ta hand om. Men det verkar ju också vara just det att det handlar lite om lokal patriotism. För folk verkar inte gilla då när politiker snackar skit om städerna som de bor i. Mm. Vad har de kommit fram till där?
Men jag stötsade vid det, att det var så här, de hade använt Malmö som exempel specifikt. Att i valrörelsen så var det ju liksom moderata företrädare som pekade ut Malmö som, ja men... Det här är verkligen inte citat, men du vet, helvetet på jorden. Mm. Du vet, allt går bara snett där. Mm. Och att det där är liksom en fälla som politiker inte bör gå i, för att väljare är oftast mer lojala med sin stad än vad de är mot ett parti. Och gör de så alienerar man en väljargrupp. Mm. Och det har man ju liksom också, jag har hört i någon gammal partiledardebatt där någon liksom slängde fram Göteborg som Göteborg, du vet, och det där, jag vet inte, någon göteborgare som sitter hemma i soffan kanske också liksom reagerar illa på det där.
Så det, i alla fall om det är en stockholmare som säger det.
Ja, precis, så det är det oftast.
Ja, det är ju oftast det. Ja, men vad tror du att de kommer lyckas nu då, nå ut till kvinnor och storstadsväljare?
Alltså grejen är ju att slutsatserna har säkert liksom, eller de är liksom intressanta, men det är ju svårare väl att få massa moderater och följa dem. Ja. Alltså för utan att nämna någon vid namn, liksom någon moderat som är superpoppis på Twitter och sociala medier, som verkligen liksom har byggt upp en image kring att svinga hårt, kanske inte är liksom så benägen att följa det här.
Nej.
Och sen för det andra är ju det här med att man säger liksom att många journalister liksom som väntade på de här rapporterna undrade ju liksom lite vad de skulle landa i kontra SD, för att SD är ju ett stort problem kopplat till de här väljarna. Mm. Och här landar man väl lite bara i att man måste liksom stå upp för frihet mer och göra det på ett bättre sätt och liksom övertyga väljarna att man ändå har liksom en liberal rygg. Och det återstår väl att se. Alltså det är ju jättesvårt att säga. Mm. Liksom kan man liksom se väljarna på en sån sak på det sättet att det räcker med att de samarbetar med Moderaterna som är liksom har en ordentlig ryggrad och står upp för abort och hbtqi-rättigheter och liksom inte ställer grupper mot varandra etc. Mm.
Ja, det känns som att vi alla kommer vara mer vaksamma nu när vi ser olika moderater i sociala medier.
Gud ja. Gud ja. Och jag skulle väldigt gärna vilja ha en sån här för alla partier. För det känns som att det blir roligare då.
Verkligen. Tack så jättemycket för att du kom hit idag, Etsas Yusuf.
Tack så mycket.
Ja, vi får se om du kollar på partiledardebatten sen då, helt enkelt. Det var ju faktiskt dags att avrunda, inser vi ju.
Ja, men herregud, vi kan ju inte få med hur mycket som helst. Det var ju fullmatat idag.
Ja, det var det. Vad har du pratat om?
Jag har pratat om Christiania. Det är ju en text som ligger uppe på GP nu av Isabella Rosengren som heter Klockan klämtar för Christiania. Om hur man ordagrant river gatstenen ur Pusher Street för att bli av med sina problem. Mm. Hittar en och annan haschvåg gör man. Men lite om Christiania helt enkelt.
Ja, och jag pratade om att Ryssland förbereder attentat i Europa enligt flera länders säkerhetstjänster. Och vi svenska medborgare, vi måste hålla huvudet kallt, menar vår utrikesminister Tobias Billström.
Och här säkerhetsexperten Jörgen Svensson från forskningsinstitutet RISE var jag här förut också. Mm. Så snackade vi upp lite Eurovision- säkerhetsfrågorna typ. Ja. Hur ska man göra? Vad ska man tänka på om man kommer som besökare? Och hur stort är ett sånt här arrangemang helt enkelt?
Jätte
jättestort, verkar
svar,
som.
Ja.
Sen var det lite nytt mode för män som handlar om Kiss och lite propagandalåtar från Nordkorea. Och ja. Vi har pratat om så mycket.
Det har varit mycket.
Ja, nu ska du få gå ut i din fotbollsfeber.
Åh, gud!
Och knyta näven.
Ut på Twitter och inte vara där. Ja, nej, jag ska se vad jag ska göra. Jag ska hitta på något. Meditera ska jag göra. Ja. Mot Ryssland och för derbyvinst.
Det tycker jag du ska. Tack för idag allihopa.
Tack.
Hej då.
Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.